Ja, vi välkomnar er till avlyssning av episod 7 av AOH-podden. Idag sitter vi i en varm källa på Islands kust med Arnór Smárason, eller Arnór Smárason, som man säger på vanlig giska.
Ja, precis.
Välkommen.
Tack så mycket.
Ja, vad börjar vi med? Ska vi köra igång
gårdagens
match till exempel, som är en het potatis.
Mm. Vad säger vi om matchen? Vad har vi för tankar här? Fredrik Ymer brukar vara en tankspridd här.
Det var en bra start på matchen, får jag säga. Det var riktigt fredig anfallsfotboll. Den första, vad kan vi säga, kvarten, 20 minuter ungefär.
Mm. Ja. Är det nu jag ska bekänna färg?
Ja. Vilken färg?
Ja, jag tar det sen.
Den här ljusblåa färgen.
Nej.
Nej, det var en bra inledning på matchen faktiskt. Tyvärr så blev det väl samma som förra gången. Det dog när vi fick målet, tycker jag. Jag vet inte riktigt vad som hände, men det kan vi väl bena ut sen.
Ja, men det var väl en typisk HIF-match, kan man väl tycka.
En typisk HIF-match 2014.
Ja. Man tar ledningen och sen så aktar man sig för mycket kanske och sen...
Ja.
Sen blir det som det blir.
Det blir väl lite så. Jag tycker faktiskt vi har... Det är ofta vi börjar matcherna väldigt bra. Och ja, som ni säger, när vi tar ledningen, det känns som om att... Vi kan inte börja slappna av när det blir 1-0. Liksom att då... Det är bättre att liksom köra för att göra 2-0 direkt. Mm.
Men vad är frågan? Vad som kanske händer där precis? Alltså får man in 1-0 så är man ändå uppe i det här. Så då borde man ju trumma på lite mer.
Ja.
Istället så bjuder man in motståndarna och sen separerar man lagdelarna och sen... Ja,
det är lite vårt problem.
Men jag tänker lite här. Jag kom hem från semester igår, så jag råkade somna på soffan och missa de första 15 minuterna. Okay. Så den här fantastiska fotbollen ni pratar om, kan ni liksom... För att det jag såg om matchen var ett ganska så krampaktigt spel. Det är ju egentligen en kontring som man gör mål på. Det är misstag i deras backlinje. Och det är den fantastiska David Ackham som en gång ligger bakom ett mål. Vad hände under de första 15 minuterna som jag är helt borta på?
Alltså jag satt ju och mös, därför jag har ju efterfrågat den här 4-4-2-taktiken. För den är så enkel men ändå så, alltså, vad säger vi, effektiv egentligen. Framförallt mot sådana byggarlag som Örebro som gärna drar tillbaka laget. Det såg jättebra ut, alltså det var boll inom laget och det var framåt på kanter och det var djupled i mig. Alltså det är skitbra kvart, skulle jag säga.
Så man hade kanske lite mer spel än vad vi har sett i de tidigare matcherna där vi nästan har efterlyst att det känns som att man saknar röd tråd i spelet.
Definitivt. Enda som jag kunde reagera på var att...
Sen var det bort ett mål också då?
Ja.
Var det rätt eller fel beslut?
Det var rätt. Jag satt ganska bra och såg handen som viftar fram. Mm. Tyvärr var det ju så att även andra målet var ju också hans.
Jag stod 3 meter ifrån med kameran.
Men denna gången såg inte linjedomaren det och det tackar vi för.
Men det var en straffsituation i en annan svensk match i helgen där tränaren sa att om man står en meter från en annan och han får bollen på handen så...
Det var väl så att det var ett aktivt val av Ackham att peta fram bollen till fötterna, så kan man säga.
Ja. Som sagt så såg jag inte inledningen, så jag missade
det. Ackham här för att försvara det. Nej. Men det såg väldigt...
Det är en kvalitet som Ackham har.
Snabba händer också, inte bara snabba fötter.
Nej, precis.
Men det undgick inte någon, och även du påtalade Arnór att spelet låser sig en gång. Trots att man gör 1-0 och ni gör, alltså sett till det psykologiska spelet i matchen, när man gör ett mål precis innan halvtid så har man ju också förändrat motståndarlagets snack i omklädningsrummet i halvtidsvilan. Det är ju moraliskt rätt, och när man kommer ut i andra borde det ju vara, nu lägger vi en växel till för att göra 2-1. Men det känns nästan som att man är mer rädd för att alltså förlora alltså viljan att vinna verkar inte vara lika stor som rädslan att förlora. Och det blir att man backar hem och att man... Alltså det finns ju ingen spel i det. Nej. Utan det blir att man spelar lite på kontring, man spelar lite på chanser.
Ja, jag tror det kommer det kommer, det, jag tror det har mycket med självförtroende att göra.
Mm.
Alltså att liksom komma på 1-0 och vi, det är klart vi behöver en seger och vi längtar efter en seger jättemycket. Alltså det är det som vi behöver, alltså poäng, segrar. Och när man har ledning på 1-0 som, ja, som man har i sina egna händer, då är det ganska naturligt när man inte har en självförtroende att man liksom håller, ja, försöker att hålla den ledning istället för att, men det är inte, jag tycker inte det är det bästa sättet, och det är väl inte det och bästa sättet att spela fotboll när man har ledning. Det tror jag det är det som
är det stor fokusera. Skillnad på, nu kommer det in tre stycken nya i truppen som har sitt självförtroende med sig, alltså de kommer till ny klubb etc., etc., och komma in i den truppen som finns idag där uppenbarligen självförtroendet är väldigt lågt. Hur matchar man upp det här och får de här tre nöje till att fortsätta vara där, eller att ni hänger upp?
Det är väl,
det är ju en psykologifråga, ja, naturligtvis, alltså, men det är ju rätt så viktig i en sån, ja, läget som truppen är idag, eller laget
är. Samtidigt är det väl egentligen inte varken Dahlberg eller Bojanic har väl, alltså de har ju kommit till klubben för att få speltid egentligen. Och Janic har inte startat en match i IFK Göteborg.
Man får ju ändå ett visst självförtroende att komma i en ny klubb. Alltså du har den här biten, du har precis skrivit kontrakt etc., etc. Du har ju framtiden mer för.
Jo, fast du kanske är matchtränare och sin tur, och då kanske du inte kan göra varken dig själv eller dina lagkamrater rättvisa. Så att det finns ju många psykologiska aspekter även, även på så sätt.
Ja, men det är klart, jag tror också som lärarna och tränarna, de vill ha de nya spelarna in för att liksom lyfta resten. Och jag tycker det är bra. Alltså det jag har sett av de nya spelarna är väldigt positivt.
Mm.
Och de kommer absolut hjälpa laget på ett positivt sätt. Och ja, får hoppas det får lyfta resten också. Att de håller nivå. Det är ju det vi vill.
Ja, så att de inte sjunker ner så att säga också. Och
ja, men det är klart.
Tappar motivationen.
Nej.
För det hela. Ja.
Jag tänker här i andra halvlek med byterna som man väljer att göra. Du kommer in istället för Bojanic. Hur kändes det för dig när du kommer tillbaka från avstängningen här att börja på bänken?
Ja, det är klart det är inte det man vill, men jag också. Vi har haft lite problem med vardet. Mm. Vad heter det?
Vaden,
ja. Så jag har inte tränat fullt ut den här veckan. Men det är klart, alltså jag har startat samtliga matcher och det är alltid frustrerande när man inte... Man vill spela, det är klart. Men ja, så är det. Ja, som fotbollsspelare, det får man väl ta och jobba ännu hårdare liksom, till träning och visa tränaren att man ska starta. Men jag tycker Bojanic gjorde bra, men han är inte klar till 90 minuter än. Så därför han... tror jag han gör det bytet.
Hoppade du in på vänsterkanten där med en gång?
Eller? Ja.
Ja. Det ser lite avigt ut där, för Akam flyttade sig över på höger. Mm.
Sen bytte ni kant. Ja,
sen bytte vi sista 10.
Ja.
Så det var...
Efter matchen då, hur var tongångarna i laget?
Nej, alltså det känns ju nästan som om att vi har förlorat matchen. Liksom. Det är sån känsla. Ett poäng ger oss inte så mycket. Det är...
Inte med tanke på tabelläget.
Nej.
Än mindre nu när Mjällby vann också med 3-0 mot Göteborg.
Mm. Ja, precis. Det känns såklart, det känns inte bra. Det känns aldrig bra. Alltså personligt, något oavgjort. Det säger mig inte så mycket.
För på hemmaplan får man ändå säga att, alltså,
ja, men det är klart.
På Olympia så har Helsingborg ändå under storhetstiden varit ganska så omöjliga. 60 matcher utan en förlust, va?
Ja.
Och det är lite när man möter Örebro 2 veckor i rad. Nu finns det en statistik. Vad var det? 5 av 6 matcher som har slutat.
Sen hade vi ju jävla veckan innan också.
Och det är ju,
vi förlorar inte mycket hemma, men
vinner
inte mycket heller. 1-1 är väl vårt resultat nu.
Men det finns ju många vinnarskallar i laget som jag upplever det.
Alltså
som är vana vid att vinna och har det i sig. Och hur pratar man inom laget då efter en sån här match?
det är svårt att säga. Vi hade ett litet möte i morse var vi liksom bara pratade om vad vi tillsammans kunde göra bättre, om vi mycket kan ställa lite mer krav på varandra liksom. Sen är det väl så att okej, det har varit dålig tid, men det är inte så att vi bara kan sluta liksom. Vi måste vidare. Måste liksom inte tänka för negativt. För då kan det gå väldigt dåligt. Mm. Så det är väl det. Alltså,
the show must go on.
Ja, så är det alltid. Showet goes on forever. Ja. Så.
Fanns det något positivt från gårdagen att ta med sig?
Du fick slå frisparkar igen. Det har väl inte du fått sen i Esbjerg?
Nej, precis.
Har den bollen landat?
Från Esbjerg till den? Nej, jag tror inte det. Nej, men vi vann kuppen i det året, så det var en kuppmatch.
Det var på grund av frisparken.
Ja, precis. Ja. Nej, men ja, det är klart. Det är positivt, men... Man vill ju alltid, när man får sånt läge som igår, frisparkläget, 90:e minuter, att... man vill sätta den. Det är klart. Så man är besviken på sig själv också. Man vill ju att laget ska vinna. Så är det. Mm. Men jag tar ansvar för det också. Jag liksom... I will step forward whenever.
Pratar ni mycket? Vi nämnde det när vi hade förra veckan när vi spelade in en podd med Thomas Nilsson. Så tittar man tillbaka, nu lever jag historiker här och pratar om storhetstiden i Helsingborg. Då var man farlig på fasta situationer, men ni gör inga mål på hörnor, ni gör inga mål på frisparkar. Är det någonting som ni arbetar mycket på? Är det någonting som ni pratar om inom gruppen? För ni har, alltså Robin Simovic 2 meter lång, Peter Larsson är väldigt nickstark, Jesper Björkman,
Dahlberg nu.
Mm. Där finns ju bra huvudspelare i laget. Ja. Är det någonting som ni arbetar mycket med?
Vi arbetar faktiskt med det, inom varje match. Då tar vi några fasta situationer. Kalle Björklund är liksom ansvarig för den biten. Så vi, det är faktiskt så att vi försöker göra det med kvalitet. Mm. Men i matcherna, det kommer inte riktigt ut i matcherna. Det är klart, det kommer inte i mål. Det är klart, det är frustrerande.
För det, man kan ju se, jag menar, kollar man EM 2004 så var ni ju Grekland i princip bara på fasta situationer. Fredrik och jag jobbar med Division 1, Jerky och en viss del också. Ledarna av Norrättan där till exempel, de har gjort hälften av sina mål på fasta.
Ja, precis. Fasta situationer, det är ju... Det är för lag som kanske sliter lite fotbollmässigt, då är fasta situationer väldigt viktiga. Så jag förstår vad du menar. Ja, att vi...
I ert nuläge nu, jag menar alltså, jag bara tänker, nu bollar jag som gammal fotbollstränare här. När man... jag är gammal, jag är snart 30, fan, jag är jättedåligt. När man då
faller... Du kommer den på den nu. Och klipper den nu.
Nej, jag repeterar den om och om och om igen.
Kör den på repeat. När man då hamnar i det här lilla krampaktiga spelet, om man får lov att kalla det så, där man tappar lite spel i det och så. Just när man får en hörna och man känner sig trygg i det, att man vet om att okej, men vi är jävligt duktiga på fasta situationer. Då kanske det blir en styrka istället och en viss trygghet som gör att man lättare kan studsa tillbaka till att våga spela ut.
Absolut, absolut, absolut. Men det här är en annan grej också, att man måste tro på det. Liksom. Man måste verkligen vilja vinna den duellen i luften eller slå bollen bra. Alltså det,
Är det återkommande med självförtroendet då?
Det kan det vara. Ja. Jag vet inte, men...
Men ni arbetar på det?
Vi arbetar på det, absolut. Mm. Vi hade också en igår, första halvlek, var Akam nästan gjorde mål. Var de spelade kort. Det var en
snabbt, effektiv passningsspel.
Ja. Synd att det inte gick i mål. Nej. Men det har vi det samma diskussion igen.
Åter till frågan, fanns det något positivt att ta med sig från gårdagen? Vi måste ha något positivt idag.
Vi förlorar inte.
Oh.
Nej, det är inte positivt, okay. Men nej.
Det gör ont i mina öron alltså.
Jag tycker det är väldigt positivt att Dahlberg gör mål. Kommer in ny forward i laget. Och
det är ju viktigt för en forward, så är
det. Ja, viktigt för en forward och en ny forward i ett nytt lag. Mm. Att han gör
första
mål.
Matchen på Olympia, ja, för honom.
Det tar vi absolut med.
Han gjorde ett mål under tiden i Grekland på 10 matcher. Det gjordes i hans andra match.
Kommer ju den lite negativt. Ja, det vill vi inte ha med. Sluta med.
Men jag
tackar Jimmy för att han
är positivt.
Men för att avrunda med positivt.
Jag skulle säga
att han har bättre medspelare runt omkring sig i Helsingborg. Därför lättare att komma att leverera.
Jag skulle säga att ta med sig den första kvarten till nästa match. Nu blir det en tuff match när jag står uppe i Stockholm också. Men kan man få hål på Djurgården tidigt där, så tror jag det blir enklare än mot Örebro faktiskt. För de är också lite i obalans där uppe.
Mm. Det kommer bli en emotionell match. Både för er på plan och de utanför. Och får väl hoppas att känslorna inte tar över det sportsliga i så fall. Vi kan väl avrunda första punkten med det. Och när vi är tillbaka så ska vi prata lite om din bakgrund. Okay. Ja, Jarkan, då är vi tillbaka här från Island då.
Ja, det är vi, från Island.
Och på tal om Island så
tog 7 sekunder att flyga tillbaka.
Ja, nu. Så tänkte vi prata lite om din bakgrund, Anor. Var, kan du inte berätta lite om var du kommer från på Island då?
Ja, jag kommer från den vackraste staden på Island. Det heter Akranes. 30 minuter ungefär från huvudstaden, Reykjavik. Akranes har alltid haft bra kultur för fotboll. Mm. Alltid haft många spelare som åker till utlandet och har gjort det bra på landslaget också. Så nej, det är väl där jag har bott. Ja, jag bodde min... Ja.
Första, när var det du flyttade?
Jag flyttade till Holland som 15-årig. Ja. Ja, till holländska herren.
Ja, jag tänkte prata om Holland sen, men tänkte bara upp till 15, hur är kvaliteten på ungdomsfotbollen på Island?
Den är faktiskt ganska bra. Det jag kan jämföra med Norge för exempel. Alltså jag känner lite till där och i ungdoms lagen då de tränar liksom 3-4 gånger i veckan. Och i Norge för exempel, då är det bara en gång i veckan. Och då är det alltid tränaren ens pappa liksom. Men på Island är det alltid en riktig skolerad tränare liksom, som är med. Så det, jag tycker det är väldigt positivt på Island att man från ung ålder liksom tar det seriöst. Ja. Och man kan också säga isländska ungdomslagarna, de gör det bra och ofta bättre än andra länderna i Skandinavien speciellt. Så nej, det var ganska bra.
Du bodde på Island med din familj. Hur ser den ut? Har du många syskon?
Ja, jag har en äldre syster 36 år. Hon och ja, det ska jag inte säga på radio. Och sen har jag en liten eller yngre bror som är, han är 17.
Också fotbollsspelare?
Ja, fotbollsspelare också. Han spelar i Akranes också. Mm. Ja, andra laget.
Kommer han över till Sverige snart?
Ja, får vi se. Får han jobba hårt, då vet man aldrig.
Kanske akademilaget i Helsingborg kan.
Kanske. Nej, han har faktiskt varit här en gång och tränat med. Tränade med akademin. Mm. Ett par träningar han var uppe och besökade mig och fick han träna med. Så då han gjorde det ganska bra.
Vad spelar han för position?
Han är mittback.
En mittback?
Ja.
Så då kan han inte låna ditt smeknamn då? Smaradona?
Nej, faktiskt inte. Nej, det är inte många som får det.
Nej. Det, nej, men det är ju spännande. Kanske två Smarason i klubben eller något.
Ja, faktiskt. Mm. Prata med Orlander om det.
Orlander, när du lyssnar på detta, ring.
Vad finns det med? Du flyttade ju ändå ganska så tidigt. Hur gick tongångarna? Lite på sig, men
hur var det som 15-åring att flytta hemifrån?
Vad säger mamma och pappa liksom?
Ja, det var ganska svårt.
Har dina föräldrar någon fotbollsbakgrund?
Ja, min pappa han spelade också i bland annat Akranes. Och han var tränare också för damlaget och ja, andra laget. Så han liksom tränare också. Nej, men ja, min far, han ville alltid... Alltså, när jag fick chansen att åka till Holland, då sa han liksom, ja, det är bra steg, du måste ta den. Man vet aldrig hur många chanser man får. Men mamma var lite mer så, nej, du är för ung och lille pojken måste vara hemma. Så det var lite så där, men sen efter vi var uppe i Holland och liksom uppe. Besöka. Eller vad heter
vad
det?
Har du för världskarta?
Nere. Nej, försöka på svenska nu. Och nej, då såg hon att det var ett väldigt bra miljö som jag skulle komma till. Så då accepterade hon det. Mm. Då, nej, men det var första halvåret speciellt var jättesvårt. Man saknar familjen och vänner speciellt. Det är nytt språk.
Var det någon islänning i Heden?
Ja, det var en islänning, Ari Skulason. Spelat i Sundsvall innan. Ja, Sundsvall och Häcken. Han var där. Så han okay. Hjälpte mig mycket. Men, ja, det var hårt tid. Första halva året speciellt. Men,
du spelar aldrig någon A-lagsfotboll i Island? Eller på Island?
Nej.
Hur är alltså kvaliteten på högsta ligan i Island jämfört med allsvenskan?
Ja. För på tal om Olander så spelar ju faktiskt hans son i isländska högsta ligan.
Mm. Nu ligger Akranes i andra ligan, så vi diskuterar inte första ligan.
Okay. Nej, precis. Ja, nej, men ungefär, hur är kvaliteten?
Nej, men jag tycker alltså den är okej. Den är faktiskt inte, jag tror den är bättre än folk tror.
Så den är bättre än Superettan, men jag tror det är till och med bättre än Allsvenskan.
Nej, alltså man såg ju en av bästa lagen på Island spelade mot AIK två år sedan i Europa League. Då blev det 0-0 och 1-0 liksom.
Okay. Celtic vann mot Reykjavik 1-0.
Celtic vann 1-0 nu. Alltså de gör det bra i Europa League. De alltså topplagarna. De är med liksom nu i tredje rundan i Europa och det är, alltså, det är lite...
Så vi kan jämföra det egentligen med allsvenskan.
Hur ligger säsongen där då? Ja, för man pratar ju ofta om att vi spelar fel i Sverige för att etablera oss i Europa. Mm. Vi spelar ju vår höst.
Ja.
Hur spelar man på Island?
På Island spelar man här bara 3-4 månader.
Det är sommar.
Så de 3-4 månaderna försöker man spela varenda dag för att få lika till att komma.
Så ni har en ännu längre försäsong?
Nej, det är jag tror det är världens längsta
försäsong. Ja.
Det kan inte vara sunt för någon. Men
i förhållande till hur litet land ni är så får ni ju fram väldigt mycket fotbollsspelare.
Ja.
Mm. I ert natt, vad heter det? Landslag heter det. hur många spelare?
När du säger det är landslag.
Ja, faktiskt självklart. Men det var för att tappa det och snubblade på orden. Hur många utav spelarna i landslaget kommer från den inhemska ligan?
Alltså som har spelat på Island.
Som spelar i Island.
Ja. Nej, det är faktiskt inte många.
Det är inte det.
Det är ingen faktiskt.
Det är lite som med det svenska landslaget att man
måste värdera. Flytta ut för att
alltså, spela. Är man bra nog då. Alltså isländska spelare, jag tror det är för de flesta har gjort det bra liksom i Skandinavien och så. Isländska spelare, de är populära. Alltså de jobbar hårt, de inte ofta problem liksom i klubbarna. Så nej, det är många som går utomlands. Är du bra nog då går det snabbt liksom. Och då är Skandinavien ofta första steget. Men det är också många som, speciellt från min ålder, var vi, jag tror vi var 7-8 stycken på samma årgång liksom, som åkte tidigt till utlandet. Och som är med på landslaget nu liksom. Så det är...
Men du har ambitioner att bli landslagsspelare också, va?
Ja, absolut.
Men du är väl med på landslagssamlingen?
Ja, jag har varit med. Alltså jag var med hela vägen förra kvalrundan. Jag fick inte spela så mycket, men jag var alltid med i truppen. Mm.
Hur är det att jobba med, det är ju en svensk som är förbundskapten, Lasse Lagerbäck.
Ja.
Hur är det att jobba med honom?
Det går jättebra faktiskt. Mm.
Han är duktig på fasta situationer, va? Det är något han inte missar.
Han är duktig på det. Nej.
Pratar han isländska med
dig? Nej, han pratar engelska.
Ja. Mm.
Prata engelska. Han blir respekterad. Alla ser upp till honom liksom. Han, Det var det som vi kanske saknade innan. Professionalitet, alltså professionalitet.
Ja. Jag vet inte, förra podden så snubblade jag också på det. Eller förra igen kanske.
Det är något med det här med isländska eller professionaliteten. Det går liksom
det du sa.
Men jag håller inte med. Men
i november så var Bjarke och jag iväg. Då skulle jag göra Måndagens Stjärnor då. En talangmatch för Division 1-spelare. Och det var första kvällen som vi kom till Uppsala. Så var det när Island spelade kval mot Kroatien.
Ja.
Och alltså, Bjarke var äldre lågor och sa liksom att det här är större nationaldagen hemma. Det här är liksom historiskt, det går inte att bli större. Så när vi skulle åka hem till någon och göra en intervju och även då se matchen, så tyckte han ju det var jättekul att man dagen till ära hade med en islänning. Så vi var ju tvungna att se den matchen innan vi slår över till Sverige.
Nej, det
var det så stort som han beskriver det?
Ja, det var väl det.
Ja, det var så nära.
Var
så,
ja.
I och med att det var så nära liksom VM, det var... Ja, det var helt...
Ja. Vi var...
Folk snackar om det. Var var du när Island kvalade?
I Sverige har vi 94 då.
Ja, exakt. Ja, okay. Island, ja. Innan så hade Island 98. Det var då Frankrike blev världsmästare. Ja. Så kom de till Island och spelade en träningsmatch och spelade ett lika.
Ja, det var kvar.
Var det kvar?
Ja, det var kvar.
Ja, okay. Då spelade de ett lika. Och islänningarna har levt på det jättelänge nu.
Ja. Inte nu.
Kan man spela 1-1 mot världsmästaren så?
Ja. Ja. Nej, men vi, då vet vi lite mer om din bakgrund helt enkelt. Man vill lärt känna det lite, så vi tar en kort paus. Och sen ska vi prata vidare om ditt Holland.
Vi fortsätter här. Vi har precis tagit upp din bakgrund. Var du kommer från och familj och så. Och sen så flyttade du till Holland. Hur var... att vara ungdomsproffs i Holland, hur
så, var det? Det var faktiskt, ja, jag tycker det var en bra tid. Så jag var i Holland i 6 år och förutom första kanske halva året var det tog lite tid att komma in i tingen, men efter det var det, tycker jag, det var jättebra. Alltså, de holländska lagarna, de är duktiga på och ha sina professionella akademier liksom, som ja, och ja, vad ska jag säga, jag gillar stilen, holländska stilen. Det allting du gör det med bollen, alltså. Mm. Det var inget ute i skogen och bara springa. Det, jag tror inte jag gjorde det en gång på 6 år, så, men ändå.
Vi kommer till det.
Ändå är man alltså, utan att göra det har man ändå alltså kondition, så. Mm.
Men du har en funktionell kondition istället.
Mm, ja, precis. Så det var, nej, jag tycker tiden i Holland var jättepositiv och ja, jag ville anbefala det till ungdomar som har chansen. Kanske att välja mellan liksom England eller Holland, då vill jag alla dag i veckan välja Holland. Som ungdomsspelare.
Mm. Är det en mjukare miljö att komma till Holland än att komma till England? För England är ett hårt klimat.
Det, ja, precis. Och ja, i Holland har du riktigt sån U17-liga, U19-liga, andra lagets liga och sen första laget. Så liksom du tävlar på alla nivåer. Liksom. I England är det kanske mer, jag vet inte, andra laget är... Ingen som bryr sig liksom, och ja, från U18 till A-laget är kanske lite för stort steg, och så det blir inte riktigt till något, så jag vill anbefala det heller.
Hur länge var du i Holland då?
6 år.
Mm. Varför blev det ingen fortsättning?
Naja, jag jobbade med från U17 till U19 till andra laget. Sen hade jag en säsong på första laget också som gick väldigt bra. Spelade många matcher och jag var 19 år den gången. Mm. Riktigt bra säsong. Vi slutade fyra i ligan i serien och vann cupen.
Det är bra.
Och jag fick spela mycket och
vilken position spelar du på i Holland?
I Holland det var lite olika. Alltså jag är ju skolad som mittfältare i 4-3-3. Alla lag spelar 4-3 i Holland. Mm. Så det, och jag var alltid en av mittfältarna. Men sen året efter den säsongen, då fick jag en skada. Fick en skada var jag var inte spelare på ett år nästan. Och det var samma tid som min kontrakt slutade. Så det var ingen bra
timingsläge.
Nej, ingen bra timing där.
Ingen bra timing.
Nej. Så det, ja, det var lite synd, för det liksom, när man har en bra säsong i Eredivisie, spelar mycket, gör 5-6 mål i Allsvenskan. Och då liksom nästa säsong, det skulle på allvar bli min säsong för så, och kanske, du vet, bli sålt vidare eller någonting. Så det var lite otur.
Trist.
Men på den tiden hade du en snygg parkfrilla, hade du inte?
Snygg vet jag inte.
Han var lite David Beckham inspirerad.
Ja.
Unga år. Men du nämnde här att du slapp springa i skogen. Jag antar att det var en peak mot hur man fostrar ungdomar i Norden. Vad är de största skillnaderna mellan filosofin i Holland och de nordiska länderna?
Ja, men det är väl alltså precis det med teknisk, liksom, med bollen, första touch, passningar. Det blir arbetat mycket med det, men också liksom taktisk. Alltså du ska kunna tänka själv. Du ska inte bara liksom lyssna på vad tränaren säger och sen kan du bara göra det. Du, alltså i match behöver du, ja, måste du liksom, det kommer situationer där du själv måste tänka också. Och det tycker jag de är duktiga på i Holland. Att skola man på det sättet. Liksom, taktiskt. Och ja, det är kanske största skillnaden. Ja.
Man spelade i Malmö tidigare, Labinot Tabuzzi, som också var ungdomsproffs i Holland. Han pratade ofta att en sak som är förbjuden i Sverige, men som man pratar mycket om i Holland, det var att våga spela på markerade spelare. Men att markerade spelare då ska spela tillbaka på rätt vänd.
Ja.
För att få en rörelse.
Ja. Ja, precis.
Är det massa sådana taktiska bitar, ja, som man jobbar med på?
Absolut, absolut. Och inte spela på höger benet, spela på vänster benet. Då kan du lättare liksom vända. Alltså, alla de små detaljerna, det jobbar vi jättemycket med.
Det är lite kanske därför fotbollen går mycket fortare också i Holland till exempel än man gör i Sverige. För vi har nästan ett moment först innan vi kommer vidare. Just att få bollen på rätt sida och så.
Men saknar du det när du tränar som nu till exempel? Saknar du då ibland att fan, vill ändå ha det här snabba pang, 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 ja, holländska?
Eller? Ja, alltså när man har varit i en speciellt, ja, spelat speciell fotboll eller samma fotboll i 6 år. Då är det ju klart man blir omskolad på ett sätt, och det är liksom, ja, det sättet man själv börjar spela, så ja, det är klart man gör det. Men det handlar också om att kunna byta, ja,
anpassa
sig, ja, precis, till en annan stil.
Under tiden i Holland så träffade du din stora kärlek också.
Ja.
Som du än idag är tillsammans med sambo i Helsingborg. Hur gammal var du när du träffade henne?
Hon heter Floor.
Floor.
Ja, Floor. Mm. Ja, det är ett vanligt namn i Holland.
Mm. Men hur gammal var ni när du träffades?
Jag var 18.
18.
Hon var 17. Den tiden. Ja, och vi har varit tillsammans nu i 8 år.
Ja, det är stort. Och hon har följt där då både till Danmark och Sverige.
Ja. Hon har gjort det. Så vi.
Hur var det att vara ungdomsproffs och träffa tjejer där? Man kan ju, blir ni lite kändisar i staden eller hur?
Ja, men det var inget problem där. Men jag, alltså jag vill säga att jag
titta så rädd han blev.
Inte alls.
Jag skulle precis säga, problem är det väl inte, utan snarare tvärtom.
Ja, precis. Nej, det är inget problem. Nej, inte alls. Nej, men jag vill säga att jag tog den snyggaste tjejen från Holland. Det finns inga kvar nu. Så det
var den sista.
Ni ska inte till Holland nu. Ja, det var den sista.
Okej. Jerky, avboka tåget till Red Light District.
Ja, det kanske det är. Jag vet inte.
Men ni har ändå hållit ihop och det är jäkligt starkt att träffas från ungdomsår.
Ja.
Hur var det att kombinera? Många pratar ju ibland att det blir lite slitningar när man satsar på fotboll, och man kanske har flickvänner, man har skola och man har...
Det gick bra, och det är viktigt för henne också. Hon har kunnat göra sin grej också, skola och jobb, och det tycker jag är viktigt att flickvännen inte bara kommer med för att vänta på dig hela dagen, och sen när du kanske har tränat och kommer hem att du är kanske lite trött, då vill hon att någonting ska hända liksom. Ja. Det är viktigt, hon har sitt eget liv också, och det här tycker jag hon har gjort väldigt bra, så det funkar jättebra, och ja, vi pratar holländska hemma, och då får man liksom hålla holländskan
i liv.
Så. Om vi nu ändå tar vår resa till Holland och tar dina sloppy seconds, så hur säger man jag älskar dig på holländska?
Ik hou van je.
Okej, jag får jobba på det. Men vi avrundar Hollandstrippen där då. Och när vi kommer tillbaka ska vi prata om din tur i Esbjerg.
Ja, är vi tillbaka igen. Vi pratade precis Holland. Så nu går vi över vårt sund, eller så här, bort till Danmark då. Varför blev det danska ligan?
Ja.
Var de första du knackade på, eller du hade någonting att välja på?
Nej, jag hade något annat att välja om i Holland också faktiskt, den tiden. Men jag tänkte på det, så den tiden, Esbjerg, det var en bra klubb. De hade precis kommit fyra i Superligan. Och nej, det var en klubb som var på väg framåt. Och ja, jag ville... Liksom, ja, tränaren på den gången, han hade mycket förtroende i mig liksom.
När kom du dit? Vilket år?
2010.
Vad hade ni för tränare i Esbjerg då?
Ove Petersen heter han. Och nej, det kändes som på det tidspunktet jag hade varit skadad i ett år, och behövde liksom ta ett steg tillbaka och få spela igen, få glädjen igen och spela fotboll. Det är svårt när man alltid har spelat fotboll och liksom det är man älskar, att man inte kan göra det är svårt, så det gäller att finna glädjen, hitta glädjen igen.
Hittar du glädjen nu, Kasper?
Ja, på de, ja, de, om man tittar på de tre år då, tycker jag absolut jag gjorde det. Ja.
Fick du spela på din favoritposition också, eller?
Ja.
Vilken
ja.
Är den?
Ja. Ja. Men det är jag väl... jag spelade mycket... Vi spelade 4-4-2 där. Och jag var en av forwarderna där liksom. Speciellt sista
du
året.
Du anfallare också?
Ja, anfallare som liksom... Jag hade en mer djupled, stark spelare med mig. Och jag med kunde komma in i bollen och han sticka iväg. Mm. Det funkade jättebra där. Speciellt sista året, var vi också kom fyra i serien och vann cupen där också.
Gjorde många mål?
Ja, gjorde en del mål. Så det var faktiskt bra. Men första året i SP fick vi också... slita för det. Vi åkte ner faktiskt.
Ni blev fyra när du kom dit, ja. Och sen åkte ni ner.
Åkte vi ner till division 1. Eller ja, vad heter det?
Andra division.
Super äten!
Kanske inte, jag vet inte.
Nej, du får ta några hoff först innan du drar den.
Första division. Men det är liksom det året i första division, då vann vi. Jag tror vi vann alla matcher. Det var... Du vet, i Danmark, du har bara 12 lag. Mm. Och de är väldigt på samma nivå. Mm. Så det gäller att inte ha dålig säsong. Allt kan hända liksom.
Du menar att det är mycket jämnare ligan i och med att det är mindre lag också?
Ja, danska ligan är
jämnare. Det är ju en klar fördel, så är det ju. Alltså, det hade vi, kan vi ju se i Sverige till exempel också. Jag menar, hade vi tagit bort fyra lag så hade vi naturligtvis blivit mycket jämnare också. Mm. Så är det.
Vi kan inte föreslå det denna hösten.
Kommer.
Det beror på var vi hamnar.
Mm. Det kommer.
Precis.
Inte just nu kanske, nej.
I Danmark så spelar man ju, till skillnad från Sverige, så spelar man ju höst-vår istället. Mm. Man väljer dock att flytta månaderna lite. Vad anser du vara fördelarna kontra nackdelarna med det?
Alltså, nackdelen med det i Danmark är ju att du liksom, du har två säsonger liksom, i en säsong. Alltså,
det är stort uppehåll.
Ja, du har stort uppehåll på sommaren. Sen börjar ligan i, du vet, augusti. Och sen har du ännu större uppehåll i december, januari, februari. Och då börjar andra halvdelen av ligan. Så det är liksom, det känns som om att man börjar ny
ny säsong.
Mitt i säsong, ja. Det kan man väl säga. Så det tycker jag är en nackdel.
Sen har de väl också lite, serien är väl indelad i tre delar. När du spelat 11 matcher så delas du ut en viss poängsumma och dylikt efter det. Och sen spelar man omgång två år.
Ja, du spelar ju 33 omgångar. Mm. Så första sex lagen i säsongen innan, de får en hemmamatch mer.
Okej,
Nu är det på det sättet. Så det kan vara lite konstigt att man spelar två gånger på bortaplan mot FCK och en gång hemma liksom. Men så är det. Ja. Så är det. Men så
en nykomling då som kommer upp får per automatik då förmodligen bara en hemmamatch mot FCK. Till exempel.
Ja.
Men om man hade vänt på det istället så hade det kanske gjort att de nykomlingarna eller mindre klubbar hade fått en bättre ekonomi om.
Ja, det kan man se.
Ja. Konkurrensen i SAS-ligan, du sa att där är bara 12 lag och det är lite jämnare. Men ändå så är det väl ganska så klart vem som ligger toppskiktet.
Ja, alltså FCK har ju klart största budgetet och är största klubben i Danmark. Det kan man också se, de har vunnit ofta. Men jag tycker ändå det är bra att liksom som förra året att Aalborg kommer in och tar segern. Och att det inte bara är självklart att FCK vinner. Det är så, det som alltså, mellanrummet blir kortare.
Ja. Vi är tack vare en helsingborgare.
Vad sa du?
Vi är tack vare en helsingborgare.
Ja.
Rasmus.
Ja, precis.
Men efter några säsonger här i Danmark så lyckades du hitta till Nordens bästa klubb.
Mm.
Varför blev det ingen fortsättning i Esbjerg?
Jag skrev på 3 år i Esbjerg. Och det var egentligen aldrig meningen att stanna längre än de 3 år. Och liksom, ja, Jesper, eller Jeppe Jansson, han, efter min första säsong, då vi rökte ner till första division, då hade han redan där, liksom hade han redan, ja, vill han hämta mig till Helsingborg, redan då. Så liksom, jag har alltid haft HVF lite i baktankarna.
Hade han följt dig länge då, eller?
Ja, han hade följt mig innan det, så, och sånt. Holland också. Så,
I teorin så skulle du i så fall ha anslutit under transferfönstret 2011, sommaren.
Ja.
När det hade, Helsingborg senare gick och vann SM-guld och 5 titlar.
Ja, precis. Ja, det kunde ha hänt. Men då hade jag aldrig vunnit pokalen i Danmark.
Nej. Så, och aldrig slått den berömda frisparken heller.
Nej, precis. Så det... Nej, men ja. Och sen sommaren där, 2013, då är jag transferfri. Hade också ett par klubbar att välja emellan. Men jag tyckte Helsingborg var väldigt intressant
klubb. Vad var det exakt som fastnade för Helsingborg?
Nej, alltså ja, det var klart. De låg ju etta. Det är också det tidspunkt. Allt gick och det såg jättebra ut och sånt. Men jag vet inte, bara som klubb, det är... Okej, nu är det lite...
Men Jeppe är jätteduktig på att, vad säger man, få fram en idén så att säga, så att man vet vad det handlar om och hela den myten.
Ja, absolut. Mm.
Han... Övertala, så kan man säga.
Ja, men alltså, övertala, för mig var det ju inte så mycket att övertala faktiskt. Nej. För Alltså HIF är ju väldigt bra klubb sett utifrån. Mm. Alltså det tycker jag. Det är det, det vet jag. Så det, nej, det kändes bra på det tidspunkt liksom. Det, även om det går lite sämre nu, då är jag absolut övertygad på att vi kommer vända hela skiten.
Vi kommer att prata mer om Helsingborg sen, men innan du lämnar Esbjerg så blev du erbjuden en förlängning där då, eller?
Mm.
Ja.
Ja.
Vilka andra, du behöver inte nämna vilka klubbar om du inte vill, men vilka andra länder var aktuella att
spela? Det var mest i Danmark. Sen var det en klubb i Holland också. Men på det tidspunkt ville jag hellre liksom komma toppen av Skandinavien istället för att liksom lite bottomstrid i andra länder. Så.
Men socialt där, när man nu, jag menar, en flickvän från Holland och en holländsk klubb dyker upp i diskussionerna, vad säger hon till det liksom?
Nej, men hon gillar också nytt äventyr. Alltså, så nej, hon är öppen person också, så det är väl bra ibland att pröva någonting nytt land och kolla världen lite. Det är väl alltid bra.
Ja. Nu vet vi lite mer om din tid i Danmark, och när vi kommer tillbaka igen så ska vi prata om din tid i Helsingborg.
Vi har avklarat Holland, Esbjerg, eller Heerenveen, Esbjerg. Då tar vi det som är aktuellt, Helsingborg. Vad fick dig att välja HIF? För vi var lite inne på det innan när vi avslutade Esbjerg, men vad var det som du liksom fastnade för att det blir nog HIF?
Ja, det var väl egentligen det att jag tycker ju att alltså HIF är ju toppklubb i Skandinavien. Och det är väl, och det är en intressant klubb att komma till. Och det, man kan se det också innan de har sålt många spelare, så vidare till nästa steg. Och det är ju alltid positivt för en klubb när man kan göra det. Då vet man liksom att gör man det bra, då kommer det alltid möjligheter. Så ja, och det att de hade intresse för mig också, det betyder ju också väldigt mycket.
Betyder det någonting att det har varit islänningar förut som har blivit väldigt populära av supportrarna, men även har trivts väldigt bra i staden?
Ja, faktiskt. Ja, det är ju, jag pratade lite med skolan som, alltså Olafur, innan om klubben, och han har alltid varit väldigt positiv.
Han är fortfarande stor kultbärare.
Ja, precis. Ja, det kan jag gott förstå. Men
det handlar ju om inställningen. Mm. Och sen bara, han kanske inte världens bästa fotbollsspelare, men han hade en grym inställning.
Ja. Han har aldrig några fingrar mellan, eller?
Nej.
Bra spelare.
Ja. Smäller på.
Så han är med också innan, liksom, innan vi började prata om HIF med honom. Alltså han tyckte alltid mycket om HIF. Så det, nej, ja, det betyder såklart mycket.
Jag tänker här med staden, när vi hade varit med dig i Ramlösa, när Björk hade tagit lite foto med dig.
Mm.
Så när vi körde hem så frågade jag hur du trivdes i staden.
Mm.
Och då sa Björk att det är någonting med islänningar och hamnstäder. Att kommer man från Island så brukar man ofta dras till städer där det finns en hamn.
Ja.
Vad har du att säga om det? Alltså, stämmer det, eller är det Björk som talar av vägen?
Det tror det stämmer nog. Ja, men alltså, alla städer är ju hemstädare på Island. Mm. Liksom, så det känns ju naturligt att man
känner att lukten av sjön och,
ja, precis,
höra fiskmåsarna.
Ja, precis. Det är väl det. Man känner sig lite mer hemma.
Mm. För du vet, med Bjarke så är det ju lite så här att man vet ju aldrig vad som är sant och inte. Ibland spelar han bara in ett prank.
Ja, precis.
Så det är det bättre att fråga.
Jag lurade faktiskt en skolkamrat när vi ändå är inne på den här Islands-grejen. Som trodde att Island, då vaknar man på morgonen och så borrar man hål i isen och så fiskar man efter fisk där, och så gjorde man det hela dagarna.
Och när jag, det gör jag faktiskt, gör det inte det?
Ja, jo. Men jag ska berätta min historia som jag drog för han också. Det var ju att pappa och jag brukade gå ut 4-5 på morgonen. Nu hade vi inte klocka på Island. Ja, också, vi hade solen att gå efter. Så brukade vi gå ut och klubba sälar och sånt där. Som vanligt. Men sen när jag sa till honom att vi bodde i en tvåvåningsiglo med hiss, då slutade han tro på mig.
Okej, let's get back to series. Du nämnde det själv tidigare, när du kom till Helsingborg så var laget med i toppstriden. Och sen har du ju, sen har ni letat efter vinnarspåret sen dess. Vad är känslorna kring det?
Ja, men det? Efter jag kommit till, det känns som att jag har ödelagt det hela.
Jag hade en liten sån fundering här innan. Jag var i Esbjerg, det gick jättebra. Och så trillade vi ner. Ja.
Hedan väl, kuppen.
Ja. Sen kom det upp igen.
Precis,
sen blev det ännu bättre.
Ja,
så hoppa på att det är lite samma taktik vi gör nu.
Ja. Du har den makten, menar du?
Ja.
För klubben genomgår ju ändå en generationsväxling. Ni har ganska många unga spelare.
Det är ju klart. Det,
sen kan man inte skylla på dem, va? Utan det är ju ett val som klubben har gjort.
Ja, men alltså HF, alltså det är jätteintressant med alla de här unga spelarna, tycker jag. Alltså det är många, okej, det är kanske lite många på en gång kan det vara, som alltså från U17 till A-laget. Det känns, i normalvärlden är det, ja, det är kanske lite bättre att ta 2-3 och sen 2-3 igen liksom lite senare. Men det är så vi gör det nu, och det, ja, de kommer få extra mer erfarenhet av detta, och jag tror detta kommer bara göra oss ihop starkare liksom till slut.
När det nu finns så många unga spelare i truppen, vad har du för funktion i gruppen? Är du en form av mentor till dem, eller är du...
Jag är lite mellan de gamla gamlingarna och de unga. Ja, men det är klart, när man har en ålder precis emellan.
Ja, precis. Du är ju inte
då är man ju lite...
Du är inte så gammal som Lindström.
Nej. Nej, precis. Nej, men...
Eller Ymer.
Nej, men det blev väl så att man liksom, man går lite med med de äldre, och sen försöker man också blanda sig med de yngre också. Det är naturligt. Jag är en väldigt öppen person, så jag försöker liksom prata med alla och sånt, så ja, det är väl min funktion att liksom, ja.
Av de yngre spelarna här nu, vem tycker du själv sticker ut lite mer än de andra?
Ja, men det är klart att som spelare som Emil Kraft speciellt, alltså, vi ska inte glömma att han är ung också. Alltså,
man tar han lite för givet.
Ja, precis, man tänker han är äldre än för det, han har varit han har spelat 2-3 år liksom på hög nivå nu. Det är en intressant spelare. Sen är det, ja, de har kommit in och gjort det bra. Alltså, kolla Elias Andersson, när han har fått chansen ibland, han har gjort det bra. Så det finns mycket kvalitet. Du ser ju Jordan kom in igår och liksom gjorde ett avtryck direkt. Och det är ju, det är bara bra, det kommer bara gå upp.
Det är lite sån här positiv som kanske lyfter truppen lite, yeah. Även om det är en ny som kommer in, så kan det vara så.
Ja, yeah, men det är klart. Liksom också att man som ung spelare kommer in och tar chansen direkt. Det,
han var ju nära av att göra matchen igår.
Ja, men det är klart.
Någon centimeter ifrån.
Hade han inte klippt tårnaglarna kvällen innan? Så.
Hur mycket vet du som utomstående om Jordans pappa Henrik och hans betydelse för Helsingborg?
Jo, men det är klart, man får alltid höra saker. Jag kände honom som en väldigt bra fotbollsspelare innan, såklart, speciellt i Celtic-tiden. Barcelona-tiden. Men innan inte så mycket i Helsingborg, men jag såg, han var väl med när Heerenveen spelade mot HIF 2007, va?
Ja. Mm. Vann med 5-2 på Olympia, eller vad?
5-1.
5-1. Du har inte glömt den ens.
Jag var på läktaren, alltså
Butta. Du slog ingen frispark.
Nej, men ja, det är klart, man kan höra på alla att han är stor.
När du kom till klubben förra sommaren, vem i dåvarande trupp tog hand om dig och visade dig runt och tog det under sina vingar.
Nej, men det var väl ja, mycket de äldre spelarna kanske. De är duktiga på det liksom, Kristoffer och Lindström och Per, Peter Larsson.
Per är 2 år äldre än dig och du betonar han som en.
Ja. Han har varit med länge. Per och Emil.
Ja, precis. Gamla. Men det, ja. Alltså det är ju klart att de har varit med länge och de vet vad det är när det kommer ny spelare in i truppen. Liksom. Det betyder mycket att man kan prata med varandra och sånt. Men de yngre också. De är, men på andra sätt liksom. Så.
Du skulle fylla en lucka efter Bedoya och det är inte klubben som har valt att sätta upp det, men utåt sett så sågs det ju som en ersättare till honom.
Ja.
Hur såg du på det?
Ja, alltså planen var ju att Gashi och speciellt Malango skulle spela på mitten också, där bak. Så jag tror inte, ja. Såklart Bedoya och viktig för klubben och sånt där och, men jag tror att Malangos försvunnet var större. Alltså, för han var ju, ja. Jag skulle ersätta Bedoya, men nu kom jag in och skulle ersätta två spelare, Malango och Bedoya. Så då var det kanske, ja, då blev det svårt. Men jag tycker ändå, tycker personligt det gick ganska okej. Samarbetet med Imad Khalili för speciellt tycker jag gick bra. Vi fick båda gjort mål och sånt, så det var väl godkänt, men resultatmässigt är det klart det var en stor besvikelse.
Nu när du ändå har blivit lite mer etablerad i truppen, du har ändå varit här ett år, är det någon ifrån laget som du umgås med utanför träningar och matcher?
Ja, det är väl många. Så vi är väl ofta ute och liksom efter träning ute och käka lunch, bara någon gruppen. Peter Larsson bor i närheten, så vi kör tillsammans ofta till träning. Sen har jag en golfbuddy, Kristoffer Andersson, och Magnus Svärt, Fysen. Vi har ett golfgäng, ja, kanske en gång i veckan.
Vem är bäst på golf?
Bara, ja.
Ja. Det går så snabbt. Ja, nästa fråga.
Det bara vänta. Fråga Stoffe.
Du tillhör inte PlayStation-generationen då, eller?
Nej, det gör jag inte. Nej. Det är inte min grej.
Ymar har satt och kollat upp det på FIFA innan. Konstatera att alltså, du är bättre stats där än i hans statistik. Hur alltså, fan går det ihop? Alltså?
Har du alltså en snabbhet på 83 utav 100?
I FIFA?
Ja.
99 går det bra till.
Ja, det är bra. Känner du att du är så snabb alltså?
Nej, så alltså, jag är ingen snabb spelare. Det vill jag inte säga. Snabb behandling.
Ja, precis, men det kan vi säga att FIFA kan vi lägga ner. För det är inget spel att spela. Eller hur?
Vi håller oss till Football Manager.
En relevant fråga då. Du spelar ju själv Football Manager.
Jag har gjort innan.
Vem är den första spelaren du brukar köpa förutom dig själv?
Ingen.
Det räcker, det behövs inte.
Nej, det blir väl ofta så. Man köper sig själv, det, ja, det är normalt.
Det hade jag också gjort, utan att skämmas.
Spelar ingen roll vilket lag det är.
Ja, precis.
Du väljer alltid Barcelona då, så du plockar in. Ja, brukar precis. Det gå då?
Inte
du går in och ändrar. Du går in och ändrar på det också, eller? Nej, fuska lite.
Spela
eller?
Holländsk fotboll.
Nej, det måste vara lite challenge i det.
Ja.
Ja, absolut.
Innan vi sätter punkt för den här programpunkten, så vem är den roligaste i laget?
Alltså, det är en svår fråga. Alltså, när Lindström inte har mobilen hela tiden och sån här, då kan Lindström vara jätterolig.
Han får inte twittra längre.
Twitt förbi.
Men när han har mobilen, vem är det då som är roligast?
Ja, det är väl svårt att säga. Det är liksom en blandning av allting liksom. Abbe brukar det vara liksom med musiken och sånt, lite dansa lite och omklöja sig med såna killar med han nu och botta nu, så det är dags för någon annan att kliva fram.
Fram med den isländska folkmusiken.
Ja, precis. Kanske det är det vi behövs. Nej, men det... Ja, jag tycker alltså, moralen i truppen är ganska bra. Förutom att ja, även resultaten är inte bra, att moralen är okej. Okay, så det är positivt.
Det är faktiskt en viktig signal att skicka utåt sett att gruppen håller sams.
Ja, precis. Ja. Själv om det har varit mycket problem och mycket skrevet i media och ja, mycket på gång med klubben. Så är det, har vi spelarna inte riktigt såna,
ja. Det är ingen splittring och inget
inte alls.
Inget sånt
inom truppen, inte alls. Så det är
gott att ha.
Ja, det är skönt.
Så det är kört.
Vi känner oss nöjda där och tycker det är kul att ha dig i gruppen.
Här är ingen splittring heller.
Nej, här är ingen splittring.
Och innan vi kör sista punkten där, så ska vi ha lite isländsk folkmusik här nu, tyckte vi. Eller?
Ja.
Det fixar Björken.
Härligt.
Punkt.
Ingen Björk.
Ingen Björk.
Ingen Björk. Try to do it quietly. I don't whisper, more like a shark. I try to disorganize neatly what to keep and what to blow.
Hälfteplacering för tillfället. Vad pratar man om inom gruppen? Liksom är, var det en rimlig placering? Var känner vi oss nöjda?
Ja, alltså det vi liksom pratar om nu, det är ju mest att liksom vi kolla uppåt. Inte kolla för mycket neråt. Det tycker jag är viktigt.
Kör ni den här gamla standardfrasen en match i taget?
Nej, det kan man alltid säga, men, ja. Men nej.
Det är för svenskt att säga det.
Ja, precis. Nej, men alltså nu, alltså innan säsongen hade vi ju liksom... Ja, mål att liksom komma upp i toppen, det är väl alltid det som HIF vill. De vill vara topp tre klubb. Ja, ibland måste man kanske vara lite mer realistiska, även om man inte vill. Nej, men nu alltså.
Tog ni någon målsättning nere i Portugal i våras då?
Ja, men det var väl det.
Topp 4.
Ja, faktiskt.
Ja, det var helt jag tippade HIF på andra tredje plats i år, så att det är väl helt rimligt.
Ja,
eller det var helt rimligt. Sen kom ju den 30 mars och förstörde mycket. Så kan man säga.
Landgren innan också.
Ja, det var
också en stor jag hoppas han kommer stark nästa säsong. Han är ju en viktig, blir också en viktig spelare för oss. Men nu, vi har inte riktigt pratat om liksom placering nu i laget. Första prioritet blir väl att få igång och vinna några matcher. Det är väl första prioritet.
Det är ju inte fel med några poäng i alla fall. Tre poäng åtminstone per match eller något. Ett tag. Sen kanske det blir helt annat i omgångar. Men det räcker ju, man vinner en tre matcher eller något sånt, så är det ju helt annat läge också.
Mm-hmm. Ja, men det är sant. Det är sant.
Nu har ni fått in tre stycken nya spelare. Vi nämnde ju någon lite tidigare. Och vi har väl nästan
fyra
sagt...
stycken.
Ja, Jordan kommer ju igår och höll upp sig med nästa. Och det kommer direkt in i laget och det fungerar bra och så vidare. Och vad kan de bidra med extra, så att säga? Vad vi inte riktigt hade tidigare.
Nej, men de kommer ju med speciellt Ahlberg och Johan. Mottosson kommer ju med erfarenhet, spelat utomlands.
Märks det tydligt, har de plats redan nu i omklädningsrummet sett?
Ja, absolut.
Träningar och så.
Absolut. Ja. Det är också det är också därför de är
värvare.
De är värvare, tror jag, för att komma in i liksom grupp som är många unga spelare. Så nej, jag ser absolut positivt på det. Bojanic vet vi alla, fantastisk teknik, riktig lirare. Så får vi honom i bra form, då är han ju riktigt spännande spelare.
framåt. Var ser du dig själv? Är det startelva någonstans? Vad siktar du in på? Forwardplats eller höger mittfält? Eller?
Jag är väl lite en allrounder. Så jag har nämnt det och liksom vad säger man? Komma in på olika positioner. Det, nej, men det är som jag säger.
Du är en lojal spelare med andra ord. En tränares önskedröm. Du går in där han vill att du ska vara.
Nej, men ibland måste man vara lite flexibel när det, för att få tingen till att funka. Mm. Så, nej, men du, alla vet ju att jag helst vill spela som offensiv mittfältare eller en shadow striker liksom.
Ja, de enda positionerna du inte har spelat på sen du kom till HIF är ju försvarare och målvakt.
Ja.
Annars har du väl varit...
Hoppas vi får ta dem sen.
Du ska klara av alla positionerna.
Ja, det är mitt mål.
Jag tyckte lite det var så här att i tidigare avsnitt av podden här så har vi ju pratat lite och delvis varit lite kritiskt till Roar. Vi kommer inte gå in på det idag i respekt för att du är här förstås. Men när man plockade in de nya spelarna så kändes det som att det var ändå karaktärspelare som hade passat in i det här 4-2-3-1 spelet som ni hade tidigare. Och där bollade jag ju lite med har Johan och Gashi som balansspelare, har Akka med dig på kanterna, Bojanic släpandes bakom Dahlberg. Är det liksom, pratar ni någonting om det här? Alltså, ska ni ha två olika formationer som ni hoppar mellan eller...
Nej, men nu har vi egentligen bestämt oss för att spela 4-4-2. Så det är väl vårt nya system. Så får vi se hur
och då känns
koncentrerar
ju,
vi på det liksom.
Då känns ju nästan värvningarna på Janis lite konstigt plötsligt. Nej, det behöver du inte kommentera om du inte vill. Men alltså, jag menar...
Hoppas inte.
Nej. Ja, det verkar ju vara en bolltrollare utan dess lik liksom.
Absolut. Nej, men som jag säger, han ser riktigt spännande ut. Alltså, det är klart det är viktigt att vi får de spelarna vi har, att de följer sig på riktig plats i laget liksom. Det är där man får 100% utan spelare, om man känner sig på riktig plats på planen och kan göra sin grej, det man är god till.
Det var väl lite som det var varvningen utav Bojanic, att det var kanske en säkerhet om ifall att Akkan hade försvunnit. För då hade man ju ändå behövt att ha en backup, i princip. Och nu vet vi ju inte riktigt, nu är inte fönstret stängt än i alla fall. Men troligtvis så blir det ingen försäljning till någon turkisk loppmarknad, eller vad Jesper sa.
Alltså jag gillar ändå Jespers uttalanden där liksom. Samtidigt så känns det fortfarande som att man... Kollar man Malmö spelarförsäljningar så får de ju ut nästan 100% mer än vad Helsingborg får.
Kolla AIKs två försäljningar.
Ja, marknaden.
Ja, det blir väl ofta så när laget gör det bra.
Ja.
Då går priset upp.
Sen är det väl så att övriga europeiska klubbar vet ju att HIFs ekonomi är lite halvtaskig. Så då kan man trycka ner priset lite också. Det är ju förhandlingsteknik. Ja.
Det är...
Vi fick en lite frågor här via sociala medier till dig. Och då var det Lindströmsfantasten här ute i Ekeby. Hon undrar, blir det 1-1 nästa gång också?
Mot Djurgården borta? Nej, ska vi inte säga. Det är dags för en seger.
Det är det.
Tycker jag, absolut. Ja. Det, alltså vi vill ju det. Så det är det vi åker till Stockholm. Vi åker inte till Stockholm för att spela 1-1 i alla fall. Det är klart.
Vad krävs av laget här för att få till en förändring?
Det krävs kanske att vi sätter lite mer krav på oss själva. Ännu mer krav på oss själva. Att, som vi säger, speciellt när vi kommer på 1-0. Att vi istället för att lugna ner det och vänta liksom. Att vi då kör 110% istället.
Att ni använder momentumet för att jag tränar.
Inte bara liksom, inte vänta, ja, nu är det 1-0, nu kan vi lugna.
Det... Du nämnde ju tidigare att ni hade bra sammanhållning i truppen, i omklädningsrummet etc. Något som jag har reagerat på, det är ju det ser inte ut som ett lag alla gånger ute på planen. Det känns inte riktigt som att alla vet var man ska vara, vad man ska göra i situationerna.
Ja.
Och kanske lite det här att inte alla stöttar varandra ute på planen.
Ja.
Bara utifrån sett.
Det kan vara så. Folk har... Det är klart alla spelare har ju sin egen spelidé, fotbollidé. Mm. Men då gäller det ju för... Ja, det är klart för de som styr det att alla går i samma riktning, samma väg.
Ta med sig lite ut av den här känslan i omklädningsrummet, ut på plan, skoja lite, alltså mer avslappnat. För det kan ju oftast många gånger se lite så här stelt ut, och är det någon som vacklar så är du in och stötta istället för att alla verkar vackla, tyvärr. Men det är ju som du sa, det är ju som vi ser det utifrån.
Ja. Nej, men det så är det också lite. Så det det vi försöker jobba på det. Alltså det är absolut någonting vi också har pratat om tillsammans. Speciellt. Så det vi jobbar på. Det.
Innan vi avslutar här, då själv sagt att det är dags att vinna en match. Vad kan supportarna vänta sig av Helsingborg i nästa match?
Nästa match?
Ja.
Ja, kanske lite mer samhandling. Alltså att vi jobbar tillsammans. Mm. Och inte går i sin riktning. Det är det som vi har försökt att försöka jobba på. Och speciellt den här veckan upp till matchen mot Djurgården.
Jag är också övertygad. Går laget Helsingborg ut på, vad heter det, Tele2 Arena, va? Så är jag övertygad om att det kan bli både 2-3-0 seger. Definitivt. För det finns ju.
Vi har mycket bra kvalitet i den här truppen.
Mycket.
Och det är bara att få det ut.
Mm. Det är dags att det vänder.
Ja, men så är det. Kanske, jag ska inte säga att det är bra vändningspunkt nu. Alltså borta mot Djurgården. Igen, vändningspunkt. Men alltså, kanske det började lite hemma mot Djurgården. Får vi vända det.
Vi vänder blad i Djurgården nu och så börjar vi om från början och så kör vi stenhårt sen.
Precis.
Ja. Låter härligt.
Mm. För även den matchen slutade ju 1-1.
Mm. Fast den varade inte så länge.
Nej, den var inte så länge. Och den avgjordes tyvärr på ett bord istället för planen.
Yep. Kommer din fot vara hel inför nästa match?
Ja, absolut. Tränat 100% idag och matchen igår. Så. Jag är redo.
Kommer du ta fasta situationer?
Ja, hoppas det.
Jag tyckte du hade riktigt bra träff där på någon hörna. Du hittade fram till Simovic. Det var ju riktigt, riktigt bra där. Det kändes ju nästan som tillsammans med Jordans chans där, kanske matchens bästa chans egentligen.
Nej, det är klart jag tränar på det också. Och med fasta situationer, det är absolut en ting vi ska få mer ut av. Och både de som tar den och de som är inne i fältet. Så nej, vi får se vem som tar den. Men jag, if people ask me to take them, I take them.
Låter bra.
Good.
Vi är nöjda där, så vi säger stort tack till dig, Smarrison, för att du ville delta här.
Själv tack. Det var lärorikt.
Tackar förstås alla andra lyssnare och önskar dem en trevlig kväll.
Det gör vi.
Vi är tillbaka redan på torsdag då vi är på Olympia och kommer att prata med Nisse Larsson. Om, vad kallar de det för? Sommarproffsen kallar de det för, va?
Ja.
Som de har uppe på Olympia den här veckan. Okej, okay. Tills dess.
Ha det gott.
Hej.